P3, Sveriges Radio.
Du är alltså foderrådgivare. Oberoende foderrådgivare jobbar du som.
Det finns många som är foderrådgivare, men just att man är oberoende, det är väl det som är det viktiga i det hela. Att man inte har någon anknytning till några foderfirmor och säljer något foder, utan det enda jag säljer är ju rådgivning till hästfolk hur de ska fodra sina hästar.
Det här är Ridpodden.
Vi är ju på galoppbanan idag för att du har varit och föreläst här för folk som jobbar med galopphästar. Mm. Vad behöver en häst för att må bra?
Ja, man brukar säga att en häst aldrig har dött av för mycket grovfoder, men däremot av kraftfoder. Så att grunden är egentligen ett bra näringsriktigt anpassat grovfoder till den hästen som det gäller.
Och när du säger grovfoder, vad är det då?
Hö. Hösilage, ensilage, halm, gräs, bete. Allt som har med gräs att göra kan man säga.
Jag har själv jobbat i ett stall för många år sedan. Då var det liksom, de allra flesta hästarna fick kanske uppåt 12-13 olika pryttlar i sin foderhink. Hur vanligt är det att en häst faktiskt behöver så många olika grejer i sitt foder?
Ja, det tror jag nästan inte är vanligt alls. Utan det är väl det som är problemet, och det är därför det är så viktigt att man letar efter oberoende rådgivning och går in själv på nätet, till exempel på hastsverige.se som är från SLU. Där kan ni hitta jättemycket info om vad hästen behöver och hur man ska tänka om olika saker. Så leta efter fakta där till exempel.
När man står där med hinken och så häller man, det ska vara ett mått med sån, och så ska det vara två pumpar med det, och så ska det här ska blötläggas och det ska si och det ska så. Att det känns som att man pysslar om och liksom att man verkligen har anpassat det efter just den här hästen. Mm. Kan det finnas en sån faktor, tror du?
Jag tror att den faktorn är jättestor, för du älskar din häst. Är det sen att han inte har visat sig vara riktigt kry i något hänseende, då blir man ju ännu ivrigare, och då går man ju på allting. Om någon säger, då måste du köpa extra zink, då måste du köpa extra järn. Ja, absolut. Så därför är det jätteviktigt att man försöker skaffa sig lite mer kunskap eller rådfråga mer. Vad är det som gör att jag behöver det här?
Och vilka olika näringsämnen är det som hästen behöver då?
Mm. Det vi alltid brukar räkna på, det är ju att energi, det är ju inget näringsämne, men alltså den behöver energi, som vi då räknar i megajoule. Sen behöver den protein, och sen behöver den, när vi tittar på mineraler, kalk, fosfor och magnesium. Det är de tre viktigaste mineralerna. Och sen brukar jag också kolla över selen och E-vitamin. Det är liksom grunden.
Så man vet att hästen behöver de här olika ämnena, men hur mycket behöver du veta om hästen för att kunna avgöra vad den behöver äta?
Jag behöver hästens vikt, jag gärna ålder. Sen vill jag ha reda på om det är något särskilt med hästen. Om den är känslig för något, om det har varit något problem. Kanske har problem med magen eller något. Annars, och så behöver jag en analys på grovfodret. Och gärna få reda på vilka fodermedel ägaren brukar använda eller kanske vill använda. Så kan jag ju försöka att göra en foderstat på det som de har haft redan. Om det inte är så att jag tycker det är alldeles tokigt och föreslår något annat.
Vad ger du dina hästar hemma?
Ja, en del. Den ena rackan får ju bara hö och mineraler, för han är för pigg. Alltid för pigg, och jag har för mycket energi i grovfodret till, om man jämför med vad han gör. Han gör ingenting, han gör lätt arbete och får för mer än medelhårt. Så det har jag lite problem med, att hålla nere höet, för han är ju hungrig jämt förstås. Annars så får de, när jag har haft dräktiga digivande ston nu, och då har de fått lite soja, lite betfor och mineraler. Och det pratar vi då om 2 deciliter soja eller 3. Och lite, så det är pytte. Så när folk kommer hem till mig, jag har en häst på 1,71, och då är längst ner i botten i den där hinken så ligger en liten hög med någonting, och då säger folk, herregud, vad, är det allt han får? Ja, det är det faktiskt, för han är alldeles för pigg.
Den här föreställningen som kanske finns hos vissa, att det är liksom kraftfodret är det viktiga på något vis, och grovfodret är det man ger hästen för att den ska ha något att pyssla med när den inte arbetar. Är det någonting som man har fått helt om bakfoten då, eller är det en gammal föreställning, eller hur ser du på det?
Ja, jag tror att förr så gav man mycket kraftfoder till exempel till arbetshästar. De gick ju och jobbade 8-10 timmar per dag. De fick äta hö hela tiden medan de väntade och vilade, och sen fick de kanske 7-8 kilo havre. Och då behövde de, för att de gjorde ett jättejobb. Och då kanske det blir kvar lite att kraftfodret är det som behövs till arbetande hästar. Men man får tänka så här att hästen äter kanske 10 kilo av grovfodret och 2 kilo av ett kraftfoder. Så nog har grovfodret större betydelse då. För det är ju 10 kilo, det är 8 kilo mer. Så det slår ju ut mycket mer. Om det är dåligt, då slår det ju ut. Då är det ju dåligt, ordentligt dåligt om vi säger.
Ett bra grovfoder, hur ska det vara?
Ja, då brukar man säga att bra grovfoder har bra balans. Och det betyder att man har ungefär 6 gram smältbart råprotein på varje megajoule. Och det betyder att det kanske ligger på 40-50 gram smältbart råprotein och 7-8 megajoule. Så man vill ha den kvoten ungefär. Och varför är den viktig? Jo, för man vet att då behöver man inte tillsätta någonting extra. Då kan hästen gå på det grovfodret. Man ökar och minskar beroende på hull och arbetsprestation. För det finns alltid det grovfodret då.
Om man tittar på någon sorts vanlig, ja men säg en hobbyhäst. Hur mår den om den får för mycket kraftfoder?
Många gånger så mår de inte så bra i magen helt enkelt. De blir lite sura eller lite sådär oroligt kan det bli. De kan också få i sig för mycket energi till vad de egentligen gör. Och en del hästar blir ju bara tjocka, men en del hästar blir ju lite överladdade och blir lite stingsliga, lite för pigga. De vet inte vad de ska göra av sig. Så att balansera upp det här och ta reda på vad grovfodret innehåller, det är ju guld värt. För då vet man ju precis vad hästen ska ha. Mm. Då behöver man inte chansa. För problemet är om du fodrar fel. Vi säger att det är för lite protein och du har fodrat under hela hösten med för lite protein och hästen har inte musklat sig och du har lagt ner träning, du har åkt till tränare och allting. Och då plötsligt upptäcker du att det har inte hänt något. Hästen ser nästan tunnare ut än. Och då har du förlorat 2-3 månader. Helt i onödan. Istället för att den kanske skulle ha haft lite proteinfoder och mått alldeles bra och hängt med i träningen och kunnat bygga upp muskler.
Gud, när du pratar om allt det här så känns det som att det är så mycket man behöver ha koll på.
Ja, det är ju väldigt intressant med utfodring. För första så har vi ju väldigt duktiga forskare i Sverige. Och där de just har tittat på att vad händer när de äter mycket grovfoder och inte kraftfoder och ändå måste springa på banan och så vidare. Så det finns jättemycket intressanta forskningsresultat på just den delen.
Men finns det saker som har hängt med av gammal tradition mer än det här som du nämnde att ja, man kanske har fodrat för mycket kraftfoder ofta just för att man ser tillbaka på att man använder samma sätt som man utfodrade brukshästar på. Mm. Men finns det andra saker som har följt med av någon sorts tradition som sen har visat sig vara fel?
Ja, det finns nog väldigt många olika såna här små sanningar som florerar och det florerar olika sanningar i olika stallar beroende på om du har islandshästar, de har sina sanningar, galoppörer har sina sanningar. Man har ju till exempel en del att soja är jättefarligt, att man inte kan ge det, det är ett proteinfoder och det är ett alldeles utmärkt proteinfoder till hästar för det har väldigt bra proteinkvalitet som man säger. Men det är ju en råvara och den är ju koncentrerad så man kan ju inte bara ge och höfta, man ska väga upp hur mycket man ska ge. Men det är ingenting som är farligt för hästar. Det enda som är dåligt med soja tycker jag det är ju att det importeras från Brasilien. Så det är ju inte så roligt. Man skulle vilja ha ett proteinfoder här hemma i så fall som man kunde använda sig av mer. Man har också en sån där att betfor är farligt eller man får inte ge betfor för det innehåller socker. Ja, nu är det ju så att vi har en del hästar som är sjuka och har insulinresistens betyder att man ska ligga långt nere med sockerdelen. Men om man då ser att till exempel hö kan innehålla 180 gram per kilo. Men betfår innehåller 10%, alltså 100 gram på ett kilo. Du kanske ger ett hekto, det är 10 gram per dag. Då undrar jag om inte alla kanske förstår att betfån har ju inte så stor betydelse jämfört med om du har ett sockerrikt hö som du fodrar hela dagarna med. Du behöver inte vara rädd för den där lilla skvätten som du ger och blandar ut mineralerna med. Det är bra för magen, det innehåller pektin och så vidare. Men det är så där att folk blir rädda för någonting. Förut var man rädd för protein, att då fick man fång. Då har man ju upptäckt att det har ju inte med det att göra. Nu är man rädd för kolhydrater och socker, för då får man fång. Folk vill gärna bara ha en grej. De vill ha en enkel lösning. De säger, jag vill inte ge socker till min häst, för då kommer den att bli frisk. Okej, ja, kanske. Men vi kanske ska se runt omkring på allt annat också. Ja, vad har vi mer? Vi har ju bland, och det finns ju massa tillskottsmedel som måste ges. Vi har till exempel att hästar blir oroliga, då ska de ha magnesiumtillskott, och jag tycker att ni måste först titta hur mycket magnesium ni har i foderstaten, för i så gott som alla foderstater som får grovfoder och sen ett mineralfoder så räcker magnesium mer och blir över.
I att vi har ett halvblod som ägs av en person som rider ganska normalt. En hobbyryttare som kanske tävlar någon gång ibland. Mm. Och sen på andra sidan har vi en häst som går på elitnivå inom någon gren. Vilka är de största skillnaderna mellan de två hästarna, skulle du säga, i vad de behöver?
Det är ju det att den här elithästen måste ju ha ordentligt med energi eftersom den ska prestera mycket. Och det behöver ju inte den här hobbyhästen riktigt. Det är ju mer risk att den då blir tjock. Det bägge behöver är ju att få äta ordentligt med grovfoder. Och den här tävlande hästen kan ju i princip äta fritt. För att det går åt så mycket energi till att göra de här loppen och allt som ska presteras och resa och allting. Men hos hobbyhästen kanske man får titta över så den inte äter helt fritt. För då får vi också risken att den då blir för tjock. Ja, och sen så behöver vi ha lite extra tillskott med E-vitamin på elithästen eftersom det ökar med prestationen. Ja, annars är de ju ganska lika, men det är lite mer pyssel med elithästen då, så att man ser till att den får ordentligt med energi. Att man kanske har snälla foder, lite olja och så för att lindra magsår om den är stressad. Och man får kika på den sidan lite mer.
En häst som har börjat bli lite äldre. Mm. Det är ju många som undrar hur man gör då. Är det så bara att de behöver mer tillskott? Eller hur ska man tänka när man...
Ja, det man ska tänka på med äldre hästar om den är frisk, att man rör på den. För det finns äldre hästar mår jättebra av att bli ridna och tränade. Och man behöver inte överarbeta. Men att de får vara med. För de är precis som människor. Att ställer man dem åt sidan så kan de nästan bli deppiga. Över att ingen bryr sig och ingen vill rida dem. Och de älskar oftast att både bli ridna och ompysslade. Så tänk på att hålla igång dem. För då får du en häst i många år extra. Det andra är ju att tänderna finns ju bara en viss del av tänder. Tänderna trycks ju upp och till slut tar de ju slut. Det finns inte. Så man får tänka på att inte ge foder som är hårt, som man måste tugga mycket. Grovfoder måste de ju tugga som vanligt och det får man bara vara glad så länge de klarar. Men sen ska man ju helst kanske blöta upp resten av foder. Att man tar lucern många gånger om de behöver extra protein. Att man tar lite lucernpellets, blöter upp. Lägger i lite bet, får lite olja. Så allting blir lite glidigare och lite så där lenare i magen. Man kan ha lite linfrökaka. Man kan koka lite linfrö då och då. Så att man inte börjar att experimentera med till exempel örter och grejer. Jag tycker inte att det är lämpligt. För att vi vet ingenting om deras inverkan på hästarna egentligen. Och det finns ingen vetenskaplig forskning som visar att ja, vi behöver ha timjan, oregano, granatäpple, spenat, kamomill. Vi vet att hästar undviker många gånger det i naturen och de kan bli lite gasiga och fisiga och få lite magknip. Och jag tycker det är helt onödigt. De ska ha ett bra grovfoder, balanserad foderstat och så gärna fodermedel som glider lite så att de får inte något stopp.
Och om man tänker en häst som egentligen då i normalläget är fullt igång och så, men som skadar sig eller blir sjuk, hur ska man göra då?
Ja, då vill man ju att den ska tugga mycket, för den är oftast uttråkad och vill ha mycket mat. Och då kan det hända att man måste för det första se till så att man helst inte har för mycket energi i grundfoderstaten, i grovfodret, utan har ett bra balanserat foder igen och kan tillsätta halm. Gärna kanske ta och såga av någon sån här liten aspkubbe eller något och slänga in som de kan gnaga på. Behålla någon kompis inne så att den slipper stå själv och stressa. Och de får gå, vi gör så hemma att en får stå inne några timmar av de andra hästarna och sen byts man av, så kommer det in någon ny häst som står bredvid. Och man kan byta box in i stallet så att de får stå i någon annan box. Bara det kan göra att livet är lite enklare som konvalescent. Ta bort kraftfodret, behöver ju oftast inte något kraftfoder alls, men du måste fortsätta med vitaminer, eller mineraler menar jag, mineralerna och grovfodret.
En sak som jag kommer att tänka på också, vilka tider man fodrar, alltså hur ofta man fodrar och hur tidigt på morgonen och hur sent på kvällen och så. Har du någon åsikter kring det, alltså hur stor del av dygnet som hästen ska äta?
Ja, vi vet ju när man tittar på hästar, både på forskning och i naturen på vildhästar, så har de ungefär samma beteende och de äter och tuggar väldigt mycket, 14-18 timmar per dygn. Och de håller inte upp mer än 3,5 timme ungefär som max, som man har mätt upp då. Och det betyder ju då i vissa stallar, om man stänger stalldörren vid 5-6 och inte kommer tillbaks förrän 7 och hästen står på spån och får en liten grovfodergiva, då kan man ju ana vad som händer på natten. Den vill ju tugga och äta något, och då kan den ju sätta i sig spån till och med. Va? Den kan ju sätta i sig något kilo spån utan problem. Så det viktiga är, tycker jag, att om man kan ge den största givan nästan på kvällen.
Men det här med grovfodret då? Säg att man har en häst som ligger i riskzonen för att bli för tjock om den får för mycket energi. Vad ska man göra då? Ska man se till att försöka få tag i ett mindre näringsrikt grovfoder helt enkelt?
Ja, det man ska, och det är ju många som gör och är jätteglada och ringer till mig och säger nu har jag fått ett grovfoder som inte har så mycket näring. Grejen är att oftast är det för lågt med protein. Det är inte så att det är lågt både med energi och protein, utan det är lågt med protein. Och då blir det jättetokigt, för då måste vi ändå köpa protein till den här hästen. Så det bästa är att hitta ett foder som har den här kvoten 6 som jag pratade om. Eller det, kanske till och med mer, för då kan man lägga in halm. För halm innehåller bara energi. Har man då lite för mycket protein i grovfodret, då blandar man upp det hela med halm och det blir jättebra. Så kan man lägga det i till exempel såna här hönät som man har, så att de får stå och plocka och riva och det tar lite längre tid att greja. Men hellre ett bra grovfoder som jag kan blanda upp med halm än ett dåligt grovfoder där jag måste tillsätta protein för att det är för lågt. Och de här fodren som ligger väldigt högt i energi, väldigt lågt i protein, de har en annan faktor, det är att de brukar ligga jättehögt i socker. Det är ingen bra kombination för de hästarna som då skulle ha. De skulle ha lågt energi med normal protein och lågt socker.
Förlåt, det låter ju faktiskt ganska krångligt att få tag i ett bra grovfoder. Hur gör man?
Ja, hur gör man? Man får väl, när man har sina, den bonden man köper om, man får helt enkelt göra analys och se var ligger det, och är det så att det är helt på tok, så får man väl se sig om efter andra leverantörer. Och det finns jätteduktiga leverantörer i landet som producerar just såna här foder som är för de här hästarna som behöver ha lågt energi med normal protein och lågt socker. Där har vi flera firmer som har, så att det finns att titta, absolut.
Och mögelsporer, hur upptäcker man dem? Är det också genom den här vanliga analysen eller bör man skicka iväg på något särskilt prov för att upptäcka det?
Nej, det här, när man ska göra ett hygieniskt prov, det ska man göra när, om du får lite kolikfall i stallet till exempel, eller de blir lösa i magarna och det är flera stycken som blir det. Då får man gå och titta. Ser man för ögat att något foder är dåligt, då är det ju ganska självklart. Det behöver du inte skicka på analys. För det vet ju, det är ju dåligt. Du har inget intresse av att veta hur många miljoner mögelsporer det är i, utan det är ju mögelsporer. Så det ska väck. Det man då ska ta prov på, det är ju på det fodret som ligger bredvid och ser fräscht ut. ifall det också är kontaminerat, alltså har blivit anfrätt som inte du känner. Där skickar man in prov och ser, är det här tjänligt att ge som djurföda eller ej? Och då får man ett svar och då står det oftast detta är inte tjänligt eller detta. Och då vet man att även det som du som människa bedömer som okej är inte okej. Eller också får du reda på att det är okej och det hästarna blev sjuka av var just de balar som du upptäckte efterhand att de var mögliga.
Tusen tack!
Jag är tacksam för att jag fick sitta här och babbla. Ett stort tack till er!
På Ridpoddens Instagram finns ännu fler tips från foderrådgivaren Eva Dahlström. Sök på Ridpodden bara så hittar du oss.
P3, Sveriges Radio.
P3.